Himmelske Fader, vi tackar dig för möjligheten som vi har fått att få studera ditt ord på det här sättet. Och Herre, vi ber om en speciell väckelse i våra liv i det att vi utforskar skriften som du inspirerade och gav till Johannes för så många år sedan. Herre, hjälp oss att förstå hur relevant den är för oss som lever idag. Och jag ber, Far, att det budskap som vi tittar på idag ska kunna bli tydligt och klart för oss. Och hjälp oss att kunna greppa det som vi behöver för vår vandring med dig. Det är min bön och jag tackar dig för att du hör. I Jesu namn. Amen. Tre stycken tolkningsverktyg som är viktiga att komma ihåg i Uppenbarelseboken. Fokusera på Jesus. Jesus är huvudpersonen. Uppenbarelseboken 1:1 säger att detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Det är alltså en uppenbarelse om Jesus. Så när vi tittar på alla de här hästarna och vi tittar på sigillen och andra sådana här saker, fokus är ändå på Jesus och det som han gör. Historicism har Kenneth varit inne på en del också. Just det här med att många av dess uppfyllelser utspelar sig i historien. Från profetens tid ända fram till Jesu återkomst. Sen den tredje är att låta skrift tolka skrift. I Uppenbarelseboken 1 och 20 till exempel så ser vi ett praktexempel på det här. När Jesus säger, att, eller ängeln säger att detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand. Eller förlåt, det är Jesus som säger det här. Och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Så här ser vi klart och tydligt att Jesus själv ger tolkningen. Eller hur? Han säger, man ser de här stjärnorna och han säger det här är vad de betyder. Och på samma sätt gör vi med resten av texterna i Uppenbarelseboken. När vi hittar en symbol så ska vi inte bara tänka vad kan det betyda och vad kan det symbolisera. Kanske vi har en opinionsundersökning om vad tror ni att det här betyder. Eller frågar andra människor, utan tanken är att fråga Jesus. Att gå tillbaka till honom för att se vad de här symbolerna faktiskt representerar. Så det kommer vi göra nu under det att vi tittar på Uppenbarelseboken 12 och framåt. Så låt oss börja i kapitel 12 och vers 1-2. Vi kommer att se kampen bakom kulisserna i det här kapitlet. Och om någon vill så kan ni gärna läsa det. Vers 1 och 2.
Ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar.
Tack. Så här har vi en kvinna som ropar i barnsnöd och födslovånda. Och hon är klädd i solen, månen och stjärnorna. Nu, det här är ju uppenbarligen en symbol för att vi ser inga kvinnor som går klädda på det här sättet idag. Vad representerar det här då? Jo, det är en bild hämtad från Gamla Testamentet, specifikt Jeremia, men också många andra kapitel i Gamla Testamentet. Men i Jeremia 4:31 så står det så här: ty jag hör rop från en barnaföderska, ångestrop som från en förstföderska. Det är dottern Sions röst, hon flämtar, hon räcker ut sina händer, och så vidare. Så här så ser vi att det är dottern Sion, det är alltså Guds folk i Gamla Testamentet som representeras av en barnaföderska. Gång på gång så jämförs relationen mellan Guds folk och Gud som relationen mellan en man och hans hustru. Och hustrun är då församlingen. Så det är en klar, tydlig symbol. Sen finner vi en annan symbol här i Uppenbarelseboken 12. Den stora antagonisten. I vers 3 så står det: ett annat tecken visade sig i himlen och se en stor eldröd drake med sju huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himmelens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Så här kommer en annan figur in i bilden och vi förstår klart och tydligt vad den här figuren handlar om. Kan någon säga mig vem det är? Satan, vers 9 så står det. Den stora draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, han som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Vem är Satan och djävulen? Jo, vi vet ifrån Gamla testamentet att han var en mönsterbild av fullkomlighet. Han var en smord beskyddande kerub som Gud hade satt på sitt heliga berg. Och han var fullkomlig på alla sina vägar från den dag som han skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos honom. Han blev högmodig och vi läser i Jesaja. Alltså en kerub är alltså en ängel då. Så han var en fullkomligt skapad ängel som föll i synd. I Jesaja så står det, här så har vi den här med stjärnorna. Ni minns att stjärnorna representerar änglar. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Han ville ha den tillbedjan som tillhörde Gud och gjorde uppror emot Gud. Och det här missnöjet spred han också till andra änglar runt omkring. Vi läser i Judasbrevet. Det står om de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Så de anslöt sig med Satan i det här upproret emot Gud i himlen. Därefter så förde de det här till jorden. Vi läste i Uppenbarelseboken 12:9 att det stod att han kallas för den gamle ormen. Och vad får det er att tänka på?
Edens lustgård.
Ja, den här gamle ormen i Edens lustgård, han förledde Adam och Eva. Och det var alltså Satan i en orms beklädnad som gjorde det här. Men Gud gav ett löfte till Adam och Eva efter att de hade fallit i synd. Och vi läser om det i första Mosebok 3:15. Där så sa Gud till ormen, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så det här var ett löfte om att någon som skulle födas utav kvinnan, eller hur? Skulle krossa ormen, den här draken. Så hur tror ni att draken skulle känna om den här kvinnan, eller om kvinnans barn rättare sagt? Skulle han försöka göra allt för att hindra att den här figuren skulle födas? Absolut, Satan hörde det här och han var rädd. Snart kommer någon som ska krossa mitt huvud. Och det är det vi ser i Uppenbarelseboken kapitel 12. Här så ser vi vers 4. I slutet av vers 4. Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Så han vill på allt sätt försöka att döda det här barnet innan han kan göra någon skada åt honom själv. Här ser vi alltså den stora konflikten mellan gott och ont. Och kvinnans säd är den här utlovade messias. Men just där i Eden, vem var kvinnan då? Det var Eva. Och hon var ju modern till allt levande. Men den första som hon födde, vem var det?
Kain.
Det var han, den utlovade messias. Tyvärr inte. De hade säkert hoppats på det. Men Kain och hans efterföljare avföll ifrån Gud. Och vad skulle Gud då göra? Jo, faktum är att han kallade ut en kvarleva ifrån det här avfallna släktet. Och därifrån så skulle den här messias komma, eller den här utlovade befriaren. Och vi vet att i slutändan så var det alla utom Noa och hans familj som blev kvar här. Och de kallades ut. De skulle bli Guds nya representant, hans kvarleva. Och därefter floden då så växte Noas familj till och den blev större och större. Men även de höll inte sitt löfte till Gud. De avkomlingarna, de byggde Babels torn. Vad sa du? Ja, ett sandslott, ja. Och Gud kallade ut en annan kvarleva, och det var Abraham. Abraham kallades ifrån avgudadyrkare, står det, att de tillbad andra gudar i hans familj. Så Abraham kallades ut, och han blev fadern för Israels folk så småningom. Och Israels folk kallas för församlingen i öknen. Det var alltså Guds församling, hans representant. Så här ser vi igen att kvinnan som en symbol fortsätter i och med den här gamla testamentliga församlingen. Men Israels folk, de avföll också, eller hur? Gång på gång så varnades de, men de avföll. Och till slut så skickade Gud dem i fångenskap. Först så försvann Nordriket, och sedan Juda, de avföll också. Och de togs i fångenskap. Och då kan man tänka, nu är det kört för Guds folk. Men Gud hade en kvarleva ändå som han kallade ut ur Babylon, eller hur? Och de återvände ifrån Babylon. Och de etablerade den här nationen, och där skulle Messias födas. Dit skulle han komma. Och de fick en ny chans, de fick de 70 veckorna, vi hinner inte gå in på det här. Men det är alltså från och med att de återvände från fångenskapen ända fram tills Messias skulle komma. De fick en tidsprofetia som gav dem otroligt hopp om att han skulle komma. För det var ju många som frestades att tänka, kommer aldrig Messias? Här har Adam fått löftet, men vad har hänt med allt? Och det fortsatte. Jesaja uttrycker den här längtan. Han säger, som en havande kvinna våndas när hon är nära att föda och ropar ut sin smärta, så är det med oss inför dig, Herre. Vi var havande och våndades, men vi födde vind. Vi har inte gett landet frälsning, och ingen föds till att bo på jorden. Den här kvinnan som var havande, det blev inte av någonting. Den här Messias kom aldrig, tänkte många. Men i Uppenbarelseboken 12 så kommer slutligen Messias, läser vi om här. I vers 5 så står det, hon födde ett barn. En son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Så här kommer den här efterlängtade sonen. Jesaja såg det i en syn och sa, ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. I Uppenbarelseboken 19 så står det om honom, han som ska styra alla med järnspira. Och det är konungars konung och herrarnas herre. Vi förstår klart och tydligt att det här handlar om Jesus som föds. I den gamla testamentliga församlingen. Och hur var det? Försökte djävulen att döda honom så fort han föddes? Herodes var ett instrument för honom. Gav han upp sen efter att han inte lyckades döda Jesus? Eller vad gjorde han?
Försökte dränka honom.
Han uppäggade, eller ja, i frestelsen i öknen, och även i Nasaret så försökte de störta ut honom från klippan. Han försökte snärja honom genom fariseerna. Gång på gång så mötte han motstånd i varenda steg som han tog.
Stena honom.
Precis, de försökte stena honom. Allting. Men, och till slut så lyckades de att korsfästa honom. Och då kan man tycka att Jesus dog. Satan lyckades i sitt uppdrag att ta koll på honom. Men profetian sa att han skulle hugga honom i hälen. Han skulle inte krossa Jesus helt och hållet. För vad hände? Jesus uppstod från de döda. Och han vann seger. Och därför, men i och med Jesus död, och vi kommer in på det, så krossades faktiskt ormens huvud också. Men Jesus uppväcktes från döden, och sen togs han upp till himlen. Och det är det vi läser här i Uppenbarelseboken 12 och vers 5. Och vi hoppar över vers 6, vi kommer tillbaka till det sen. Men i vers 7 så kommer vi, gör vi en liten återblick. Det står att det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, han som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Här har vi en strid i himlen. Det var den vi pratade om i början när Satan och hans änglar gjorde uppror emot Gud. Men vem är den här Mikael då som nämns? Ja, namnet Mikael betyder han som är lik Gud. Och han kallas för ärkeängeln Mikael. Han leder de himmelska trupperna, eller hur? Och vi får en liten inblick i det här i Josuas bok. Där så träffar Josua den som leder de himmelska härarna. Och han säger till Josua: nej, jag är befälhavare över Herrens här som, och har nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte och tillbad och sade till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sade då till Josua: tag skorna av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Nu, när Johannes föll ner för att tillbe en ängel i Uppenbarelseboken, vad sa ängeln då?
Han inte sa, Gud ställde till.
Precis. Han tillät honom inte att göra det. Vad, tror ni inte att den här ängeln hade gjort samma sak om det här var en vanlig ängel? Det här var ingen vanlig ängel. Det här var en oskapad ängel. En oskapad budbärare. Det här var han som leder Herrens här. Det var ingen annan än Jesus Kristus själv. Han ledde de himmelska härarna. Och de kanske tycker, men varför står det ängel då? I Malaki till exempel så kallas han för förbundets ängel. Ärkeängel, det betyder egentligen den högste budbäraren. Och det är just vad Jesus är. Ingen budbärare kan vara högre än Jesus. Han är den som leder de himmelska härarna. Och de besegrar Satan. Jesus och hans änglar besegrar Satan och hans änglar.
Ja. En poäng. Det var bara Gud också som någonsin ber folk att ta av skorna för att den marken är helig.
Precis. Det är från Moses, brinnande busken, eller hur? Jag är, sa han. Då skulle han ta sig sina skor. Det är alltså samma person här som möter Josua. Det är en jättebra poäng. Satan kastades ut. Vi läser hur Jesus berättar om det i Lukas 10:18. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så det hände. Vi vet inte exakt när det hände. Men någon gång där i begynnelsen så föll han från sin himmelska tillvaro. Trots det så hade han under Gamla Testamentets tid en viss tillgång till himlen. Vi läser om det i Jobs bok till exempel. Vi ska inte titta på det nu för vi har inte tid. Men där så läser vi om hur åklagaren kommer tillsammans med Guds söner. Och där Gud sitter där som ordförande i den stora himmelska kommittén. Och alla representanter från de olika ofallna världarna sitter där. Och sedan så kommer Satan dit. Och Gud säger: vad gör du här? Och Satan säger: jag kommer från jorden. Du vet den där planeten som valde att följa mig. Jag är representant för dem. Han kallas för denna världens förste. Men det var egentligen ett försteskap som han hade stulit. För egentligen tillhörde ju jorden Gud. Det var han som hade skapat den. Men Adam hade fått den här representationen. Och sen kom Satan och tog det ifrån honom. Men oavsett så sitter han där och han anklagar Guds folk inför Gud. Men egentligen är han inte ute efter Guds folk, utan egentligen är han ju ute efter Jesus. Han vill få Jesus att framstå som en dålig person. Och på det sättet få fler anhängare till sitt uppror. Men på korset så händer någonting. Och vi läser i Uppenbarelseboken 12 och 10. Det kan ju verka ibland som att vers 9 och vers 10 är väldigt nära sammankopplade till varandra. Men jag tror att i vers 10 så ser vi en annan gång när Satan kastas ner ännu ett steg, om man får säga så. För vi ser att det står i vers 10: jag hörde en stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Vi såg i Jobs bok att han anklagade dem dag och natt. Så det här måste vara efter Jobs tid som det handlar om. Att nu har han kastats ner till jorden på ett annat sätt. Han har inte längre tillgång till himlen. Det står att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskar inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Så här vet Satan att han är besegrad. Och när skedde det då? Jo, i Johannes 12, vers 31-33 så ser vi när det händer. Jesus säger: nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Så det är först då som det sker. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så det handlar om korset, eller hur? På korset så kastades Satan ner och hade inte längre den här begränsade tillgången till himlen. Kolosserbrevet säger samma sak. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. En otroligt kraftfull vers, om vi tänker efter vad det här betyder. Vad är det han har gjort med ondskans makter?
Han har avslöjat
dem, precis. Han har klätt av dem. Han säger: det här är deras sanna natur. Vad har Satan gjort under hela den här tiden? Jo, han har försökt att låtsas som att han är den goda. Och Gud är egentligen den onda figuren i den här bilden. Men på korset så uppenbarades det klart och tydligt: vem är det som står på rättfärdighetens sida? Vem är det som står på ondskans sida? I och med att Satan gick så långt att han till och med var villig att ta Guds liv, så såg änglarna att det var det här som han var ute efter hela tiden. Och därmed så bröts sympatin, om det nu hade funnits någon, mellan Satan och de himmelska änglarna. Så det är vad vi ser här. Därför står det i Uppenbarelseboken 12 och 12: jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Hans tid är slut. Han har en begränsad tidsperiod kvar som han får leva, och han är mycket arg. Så var vänder han sin vrede? Jesus har stigit upp till himlen. Han är utanför, bortom Satans
räckhåll,
ja, precis, tack. Så vem vänder han sin uppmärksamhet till? Vers 13. Någon kan läsa 13 och 14.
Men draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden. Förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon fått sitt uppehälle en tider och en halv tid borta från ormen.
Så vem vänder han sin uppmärksamhet till? Till kvinnan. Vem är kvinnan vid det här laget? Vi läser också om samma sak i vers 6. Att kvinnan flydde ut i öknen där hon har sin plats. Som Gud har berättat för henne så att hon får sitt uppehälle där 1260 dagar. Den judiska församlingen hade ju förkastat Jesus. De var ju en del i att korsfästa Jesus här. Och de hade till och med gått så långt att de uteslöt alla ur synagogan som trodde att Jesus var Messias. Kan ni tänka er? Här hade de väntat på Messias som en nation. Och sen så kommer Messias och de säger: nej, alla som tror på honom, de utesluter vi ur vår församling. Kan en sån församling verkligen fortsätta vara Guds församling? Jag tror inte det. Det är helt omöjligt. De missade hela poängen med sin existens. Och vad gör Jesus? Han vädjar till dem gång på gång på gång på gång. Men till slut så måste han kalla ut en kvarleva härifrån. Han säger i Matteus 21, och vi hinner inte läsa allt det där, men han avslutar med att säga: därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och vilket är det här folket? Vissa har tänkt att Jesus helt och hållet byter organisation, att nu förkastas alla judar och det enda som kan bli frälsta nu är hedningar. Någonting i den stilen. Det är ju inte alls så som Jesus menar. Om man tittar i Nya Testamentet så ser man att det är en kvarleva utav judarna som kallas ut. Det är inte hedningar ännu som kallas. I Romarbrevet 9 så säger han att det är oss han har kallat. Förstås, det inkluderade även hedningarna vid det här laget. Men han säger så här om Israel: om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Och i Romarbrevet 11 så argumenterar Paulus med hjälp av Elia. Han säger: under Elias tid så var det bara 7000 kvar som inte hade böjt knä till Baal. Även om Elia trodde att han var ensam. Och sen så säger Paulus: på samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Det finns några trogna israeliter kvar. Och vilka var de trogna israeliterna? Ja, det var ju de som den kristna kyrkan, eller de som tog emot Jesus. Om vi tänker efter, hur många av de 12 apostlarna var judar? Allihopa, eller hur? Intressant, va? Det är kanske något som inte många tänker på, men det är så. Den kristna kyrkan var en judisk kyrka. Det var en judisk kvarleva. Och Kenneth var inne på det. Ordet församling betyder de utkallade. Det är alltså en kvarlevan utav den här judiska kyrkan. Så, Jesus kallar ut församlingen. Och vad händer då sen med församlingen? Den här församlingen, vill jag bara poängtera, det är den som nu är kvinnan. I Efesierbrevet så står det: ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och den här församlingen är en organiserad församling. Och det är också en poäng jag vill göra. I Johannes kapitel 10, visst är det sant att det på ett sätt var en rörelse. Men den här rörelsen organiserades också. Jesus sa att han skulle bygga sin församling på, inte bara på Petrus, men på de andra apostlarna också. Och han själv var hörnstenen i den här församlingen. I Johannes 10 så säger han så här i vers 14. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Och de måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Så Jesus är herden. Men Jesus har också, han har får, eller hur? Och fåren, känner de Jesus eller känner de inte Jesus?
Hans får
känner honom, eller hur? Nu frågar, har han får utanför follan? Han säger det, eller hur? Så okej, det finns får som är hans. Alltså jag har får utanför follan. Som inte tillhör hans folla. Vad är follan för någonting? I Apostlagärningarna 20-28 så står det att jorden är församlingen. Det är alltså det som follan representerar. Om vi tittar i Johannes 10 och vers 1 så säger Jesus också att det finns tjuvar och rövare i follan. Vilket ännu tydligare visar att den här follan kan inte vara en beskrivning av alla uppriktigt troende, eller hur? Den kan inte det, för att det finns får uppriktigt troende som känner Jesus utanför follan, och det finns tjuvar och rövare i follan. Eller hur? Alltså måste follan eller församlingen vara en synlig organisation. Och den här synliga organisationen, vi ser i Apostlagärningarna 15 hur de har ett, om man får säga så, ett generalkonferensmöte där med representanter från Antioch som kom dit och från andra olika församlingar som samlades där för att besluta om man skulle omskära hedningarna eller inte. De hade tydlig organisation och struktur, och vissa människor är kristna är lite rädda för organisation. De tänker att om man organiseras då blir det bara massa maktkamp och sådana saker. Och visst kan det finnas en risk med det. Men det var ändå Jesus som grundade sin församling och han organiserade den. Han är ordningens Gud och inte oordningens Gud. Så lika mycket som den judiska församlingen var en synlig organisation, så var också den tidiga kristna kyrkan en synlig organisation. Men vad händer med den här församlingen då? Låt oss titta i Uppenbarelseboken 12, för nu är det är jätteviktigt att förstå Uppenbarelseboken 12, om vi nu har slagit fast att församlingen är en synlig organisation. Jag kommer prata lite grann om ekumenik och lite andra sådana saker i nästa möte. Men jag vill bara nämna, ni känner till Ulf Ekman. Han anslöt sig till katolska kyrkan. Vet ni varför? Okej, det finns säkert många orsaker. Men,
ja. Han ville att det skulle finnas någon som kunde bedöma vad som var rätt i lärofrågor.
Mm-hmm.
En person som kunde ha sista ordet när det fanns olika skilda åsikter.
Ha.
Och han menade att det var.
Ja, intressant. Och det, jag vet inte om jag har förstått allt som han har sagt rätt. Men en av sakerna som han lyfte fram, i alla fall i en artikel som jag läste, det var att han såg ifrån Bibeln att kyrkan måste vara ha en synlig representation genom historien. Och den enda synliga organisationen som sträcker sig så långt tillbaka var den katolska kyrkan. Och därför måste man ju ansluta sig till den. Om jag får säga det så, jag respekterar hans resonemang, precis. För jag förstår det. Och jag är benägen att hålla med till viss del, men inte att det skulle vara den katolska kyrkan. För om vi förstår Uppenbarelseboken 12, då förstår vi vad som hände med den här synliga organisationen. Och därför är det så viktigt för oss att förstå Uppenbarelseboken 12 som kristna. Vi läser här. Att vad händer med kvinnan under den här tiden? Var flyr hon någonstans? Ut i öknen, eller hur? Hon gömmer sig. Hon flyr ut över den här tidsperioden. Vi hinner inte gå in så mycket på det heller. Men det är en tid, tider och en halv tid. Det är alltså tre och en halv tider. I vers 6 så läste vi att det stod 1260 dagar. Det är precis samma tidsperiod. Bara uttryckt på olika sätt. Det står även 42 månader. Och det här är profetiska månader då, eller profetiska dagar. Och i Bibelns profetior motsvarar en dag, ett år. Och alltså får vi ihop det här med 1260 år som kvinnan flyr ut i öknen. Och den här tidsperioden ser vi har kastat runt lite årtal här tidigare, men egentligen det som man grundar det här på är att 538 så fick påvedömet sin makt. Och de förlorade sin makt 1798, och det är exakt 1260 år. Mycket otroligt. Då skulle det vara ett avfall. Paulus, han varnade Efeserna och sa att jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Så det skulle komma ett stort avfall där människor skulle förvränga sanningen. Och vi läser att påvedömet förbjöd människor att inneha gamla och nya testamentet. Och förbjöd dem strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Det var en bannbulla över de som ägde en bibel på den tiden. Man sa att det var farligt. Det fanns vissa grupper som höll fast vid bibeln. Och det var valdenserna till exempel uppe i norra Italien och Frankrike. Och de kopierade, ni ser det här bordet som jag har bild på här. Där så skrev de för hand, kopierade dessa skrifter. Och så gick de ut och spred det här till folket och sådde på det här viset fröna för reformationen som skulle komma. Otrolig berättelse om hur de överlevde trots hårda förföljelser och korståg. Det sägs att de som grep till vapen mot dem utlovades 2 års avlat. Alltså, om du slog ihjäl en valdens så kunde du synda i 2 år hur mycket du ville, allt var förlåtet på förhand. Så ni kan ju tänka er vilken morot det var för folk att slå ihjäl valdenser. Tänk. De kastades ut för stupen här. Barn och kvinnor och allting. Fruktansvärda saker som skedde. Och det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker, här har vi det här som du nämnde, att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Och det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Det här skrevs på 1800-talet. Men oavsett så var det ett klart och tydligt avfall. Och under den här tiden så skulle kvinnan gömma sig i öknen. Och det var valdenserna, tror jag, är en väldigt stor del av de här grupperna. I alla fall under den tidiga perioden. Utav den här kvinnan, menar jag. Hon flyr ut i öknen, i vildmarken. Och där så gömmer hon sig. Hon är skyddad i de här bergen som hon var i. Annars hade de helt förintat, som till exempel albigenserna. De blev helt förintade. De hade inte på ett sätt samma skydd där. Men Gud kallar ut sitt folk ifrån det här Babylon. Så det sker ett avfall inom kristendomen också. Och det här är det sorgliga. Ni ser att den här upprepas igen. Det påvliga avfallet. Och Gud måste kalla ut sin kvarleva. Den här lilla gruppen. Den här trogna resten. Valdenserna och andra grupper. Och den växer till sen under reformationen. Och Martin Luther och valdenserna ansluter sig också till reformationen. Så här har vi på ett sätt Guds folk. Och tanken med reformationen var ju att den skulle fullbordas, att de skulle komma helt ut ur Rom. De skulle luttra så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. Men ja, och de började ju att göra det här, men som Kenneth var inne på så stagnerade reformationen gång på gång. Och därför behövdes nya väckelser för att föra ut folk helt ur det här antikristliga mörkret. Newton, Wesley. Och på 1840-talet så kom också en annan väckelse som vi ska titta på. Men tyvärr så kommer vi titta på det också sen, att protestanterna som helhet kommer även också att avfalla. Och Gud måste kalla ut en sista kvarleva. Och det är det vi läser om i Uppenbarelseboken. Låt oss titta på det, Uppenbarelseboken 12, vers 15 och till 17. Det står att ormen sprutade då vatten ur sin mun. Som en flod efter kvinnan för att svepa bort henne med floden. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Så ser vi att det är fortfarande draken som försöker strida mot kvinnan. Och det ser vi i den här antikristliga förföljelsen. Jorden hjälper kvinnan. Vi kommer in på det lite senare i ett annat möte. I vers 17 så står det om tiden efter den här förföljelsen. Att i sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så det kommer här, det här ordet för de övriga. Det är ordet kvarleva. Här har vi den sista kvarlevan. De som överlever den här förföljelsen ifrån ormen under medeltiden. Och vad händer med dem? Ja, för det första, hur känner Satan om de här? Ja, eller vad känner Satan? Är han glad för dem? Han är rasande, eller hur? Nu, hur många av er vill tillhöra en församling som Satan är rasande på? Eller hur många vill tillhöra en församling som Satan tycker om? Nej, okej. Okay. Vi vill tillhöra en församling som Satan hatar. Inte för sakens skull, men då vet vi att vi är på rätt församling. Och, så jag vill tillhöra den här församlingen. Och den här församlingen tror jag vi ser efter ändens tid. Den här absolut sista kvarlevan. Som kallas ut ifrån alla de, också de protestantiska församlingarna. Och det är en liten rest. Och vad gör de? Jo, de håller Guds bud och de har Jesu vittnesbörd. Låt oss titta på några kännetecken för den sista kvarlevan. Kvinnan skulle gömma sig i 1260 år. Därefter så skulle hon träda fram igen. Och vi måste alltså se att den här kvinnan i sista tiden är en synlig organisation. Det är inte en dold organisation, utan det är precis som den första församlingen var. En verklig församling. Och det här är någonting som många kristna har väldigt svårt med. De menar nej, den sanna kristna församlingen, det är en osynlig organisation av alla sant troende i alla församlingar. Det är inte sant. Enligt Bibeln så är det, finns det en synlig kvarleva som Jesus har organiserat och som han vill återupprätta i sista tiden. När organiseras den? Jo, den organiseras först vid ändens tid, alltså efter 1798. De tror på och älskar Jesus. Det här är kvinnan, eller hur? Och vem är kvinnans man? Det är Jesus. Nu, om en man och en kvinna är gifta med varandra så är ju tanken i alla fall att de ska älska varandra, eller hur? Så Jesus sanna brud kommer att älska honom. Och tro på honom. Så därför är det ett viktigt kännetecken för den här församlingen. De håller Guds bud. För att de älskar honom så lyder de honom också. Som Jesus sa det. Om ni älskar mig så håller ni mina bud. Och det här inkluderar ju inte bara 9 av buden, eller hur? Utan det måste inkludera alla de 10 budorden. Så vi måste leta efter en församling. Om vi ska hitta den här församlingen som Satan inte tycker om, så ska vi leta efter en synlig organisation efter ändens tid, som uppstår efter ändens tid, eller i ändens tid, som tror på och älskar Jesus, som håller Guds bud inklusive sabbatsbudet. Det gallrar bort ganska många organisationer, tyvärr. Och det säger jag som tyvärr, för att jag tycker det är så uppenbart i Bibeln. Men det är så många som inte vill höra om det här, utan de vill följa sina traditioner. Nummer 5, sista poängen här. De har en lära som stämmer överens med Bibeln. Och det här är jätteviktigt. I 1 Timoteus 3:15 så står det: om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling. Och sen kommer det här: sanningens pelare och grundval. Många människor hör till en församling bara för att de trivs där. Och det är inget fel att trivas i en församling. Vi borde kunna skapa en miljö där vi verkligen kan trivas. Men tänk om den här församlingen är jättebra på att få mig att trivas, men den undervisar villfarelse. Är det då den levande Gudens församling? Det kan inte vara det. Det måste vara sanningens pelare och grundval. Och vi kanske tycker, ja, men den har så fina glasmålningar, den här kyrkan. Jag tycker om att vara i den. Men om den undervisar villfarelse så kan det inte vara Guds församling. Ja, men Jonathan, de har den bästa körledaren där. Och de sjunger så bra. Ja, men vi måste undersöka en församlings lära. Vad står de för? Vad tror de på? Undervisar de det som Bibeln faktiskt säger? För vi vet att sanningen, Jesus säger, ditt ord är sanning. Så om församlingen ska vara sanningens pelare och grundval så måste de stå på ordet, eller hur? Därför, istället för att jämföra Bibeln med vad en kyrka säger eller ansluta sig till en kyrka, hoppas att de predikar det som är sant och låter pastorn tolka åt mig, så måste vi först ta reda på vad säger Bibeln? Vad undervisar det här ordet? Och sen letar vi upp en församling som faktiskt undervisar det som Bibeln säger. På det här sättet kan vi förstå vad som är sant. Och det är min önskan att vi ska, eller jag, det är min önskan personligen, att tillhöra Guds kvarleva i sista tiden. Vi skulle kunna titta på andra kännetecken, men vi hinner inte gå in på det. Och jag vet inte hur det är med dig. Men jag vill vara i den församlingen som draken rasar emot. Hur många här önskar vara samma, göra samma sak? Och vet ni, jag tror att om vi söker så kommer vi att finna, och det är min fulla övertygelse, att den enda församlingen idag som passar in på alla de kännetecknena är Sjundedagsadventistsamfundet. Och det är därför jag är medlem. Jag är inte medlem bara för att mina föräldrar är medlemmar eller för att mina vänner är medlemmar. Med handen på hjärtat så vill jag kunna säga att om jag hittar en församling som undervisar Bibeln mer tydligt än vad Sjundedagsadventistsamfundet gör, så vill jag ansluta mig till det samfundet. Min lojalitet ligger inte i själva samfundet, utan det ligger i ordet. Och därför, jag vill tillhöra den, vad den än är för någonting. Låt oss be att Gud ska hjälpa oss i det. Himmelske Fader, vi prisar och vi tackar dig för att vi får studera ditt ord. Och att du har gett oss en tydlig klarhet i ditt folks vandring genom tiderna. Hjälp oss att finna den församling, den kvarleva i sista tiden, som predikar ditt ord, som står för din sanning, som håller dina bud och som älskar dig utav hela sitt hjärta. Och Fader, vi ber att vi ska få en väckelse i våra liv i och med att vi fortsätter att studera ditt ord. I Jesu namn. Amen.